Podplay.
Till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Inghede. Och...
är du förvånad att du är med? Och mig, Lena Ljungdahl.
Tydligen är jag med också i den här podden.
Härligt.
Wow,
avsnitt 264. avsnitt 264. Och som vi är förvånade. Men framförallt är vi förvånade över den fina feedbacken vi har fått på boken. Kan vi bara göra en liten inbromsning?
Människor är så ljuvliga. Jag är liksom mållös. Jag vet inte ens hur man ska kunna tackla och ge uttryck för den tacksamhet man känner.
Nej, kanske att jag ska ta tillfället i akt och som en motbalans till min mans. Han var så här, alltså, ni har ju så härliga lyssnare, de vågar inte säga annat. Och då tänkte jag så här.
Är det så?
Nej, men jag tror faktiskt inte att det är så. För nu ska jag läsa upp några av dem vi har fått. För det är så himla fint här. Men vilken bok ni har skrivit har inte kunnat slita mig och läsa färdigt den i en sittning. Så spännande, detaljrik och oväntad. Jag älskade det. Längtar redan efter nästa. Jag måste bara säga, herregud vilken bra bok ni har skrivit. Den blev läst på några timmar och jag längtar till bok två. Man blev indragen i boken från sida ett. Satfläsk och håll käften, vilken bok ni fött fram. Jag har haft svårt att förlora mig i böcker, men denna slank ner som ett fint glas vin nu i helgen. Jag älskar alla Easter eggs. Som trogen poddlyssnare fick man verkligen en extra dimension och några fniss på köpet. Hurra, 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 hurra. Detta gjorde ni bra. Längta till nästa. Det är kul. Det är kul.
Men verkligen. Verkligen. Och det är ju så här, alltså att skriva en bok som vi har gjort, vår första, alltså det är ju ganska utlämnande. Jag kände mig ju som att jag gick omkring naken hela fredagen. Alltså som att, men du vet, det är ju obehagligt på något sätt.
Ja.
Man vet inte, det här, är det flipp eller flopp?
Man har så att säga lagt ut sina brickor och det är gott att ta tillbaka dem.
Man har tagit ut från kontot, som du brukar säga. Men,
och jag har dragit till mig också med en ganska patologisk ett nytt tics som jag har.
Du vill signera allas böcker hela tiden?
Ja, jag bara tar tag i random. Ungens mattebok, vänta ska du få signatur.
Vänta ska du få mammas.
Jag kan inte gå förbi en bokhandel längre utan att så här, titta in och se om jag ser... Och då kom på, det är för att jag inte riktigt än kan tro att det är sant. Det är som att jag måste dit och typ så här, aha, går man till ibland står de på nyheter i hyllan, ibland står de liksom där vid deckarna. Och så går man dit och så kikar man ut hörn och så bara, nej men den står där. Otroligt. Det är som att jag måste liksom se det tillräckligt många gånger.
Får det bekräftat.
Jaha.
Men finns det risk för att du, när du har hållit på med det här ett tag, kommer kunna göra en liten rokad i bokhyllorna? När du ser att någon måste dö har så att säga halkat ner till de lägre nivåerna, kommer du att flytta upp den då? Kan jag lita på att du...
Och vore inte det toppen av skam att bli påkommen när man tar sin egen bok och liksom föser bort något annat och ställer upp den?
Ja, skam eller bara strategiskt väldigt smart.
Vi var faktiskt inne i en bokhandel och det var mamma med. Mm. Och då såg vi den, då stod vi där båda två och konstaterade, men det är helt sjukt att den står där. Och då börjar hon, ungefär som när man ber en kompis gå på ens egen lägenhetsvisning och säger, åh. Och då börjar ju mamma så här, nej men den här är ju, den här verkar ju jätte... Jag bara, mamma, nu håller
jag
du käft.
Jag älskar din mamma.
Nu håller jag du din käft, mamma.
Nej, så älskvärt. Så härligt.
Jag blev genast 13 år och skämdes.
Det blev lite, som kidsen säger, stelt.
Ja, cringe.
Ja, det blev lite stelt när du sa sådär.
Mm.
Ja, nåväl.
Nåväl.
Vi har också en podd som ska manglas ut. Och just nu befinner vi oss igen i ett vakuum av möten, uppdrag, åtaganden, jobb och en massa annat. Så då kör vi en Q&A för att underlätta lite för oss själva faktiskt.
Verkligen, jag har ju också på toppen av det haft en bajsfest precis hemma.
Det har du haft, det har du haft.
Doris har bajsat i min säng, i min poddstudio och också under min strumpa. Så att precis innan, jag hade varit jobbigt att sitta med och liksom behöva koncentrera mig på ett manus.
Ja, men jag tycker ändå att vi kan vara lite transparenta här. För att det är inte så, det kanske sitter någon där ute och tänker så här, de har slut på ämnen. Det där, nu går de över på Q&A för de har inga ämne. Nej, 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 don't you worry, child. Vi satt igår och bollade, tror jag, 8 ämnen. Vi skrev också 2 halvfärdiga manus som tänkte köra och fick inte feeling. Så kan det också vara.
Ja, men och vissa ämnen kräver en intervjustudio. Vissa kräver lite research, vissa kräver en expert. Och då är det så här, nej, ni ska tolka det så här. Vi vill att ni ska få alla ämnen på, på ett värdigt sätt. Och inte så här, vi kan nog få ihop det till 80%. Vi kommer inte ge det förrän ni får det till 100%.
Just det. Så kommer det bli.
Men idag så blir det frågor och svar. Och när man bara snabb sveper över det. Och här, vi hade inget tema idag, utan folk fick ställa alla de frågor som det hade känsla och härligheter för. Det är ganska spridda skurar.
Det får man väl ändå säga. Jag har ju bara precis hunnit skumma igenom här och sitter och nästan lite förfasas över vad jag ska svara.
Men
jag tror
krim.
Att det blir kul.
Nej, det blir kul. Men jag kommer ställa första frågan till dig, Anna.
Jaha.
Jag är också spänd på vad du ska säga på en fråga lite längre ner, för jag förstår. Jag har läst frågan 3 gånger. Jag förstår inte frågan. Men vi tar den första först.
Okej.
Om Anna var tvungen att visualisera och svara på frågan tatueringar över hela kroppen på sig själv, vad hade då hon valt för tema eller motiv? Det här kanske var luddigt formulerat, men Lena kan säkerligen få fram ett svar ur henne. Jag ger dig en chans innan jag börjar klämma. Du ska tatuera hela din kropp.
Oj, oj, oj.
Tema är ju bra då.
Ja, verkligen tema. Ja, alltså jag gillar, jag kan ju tycka att det är jättesnyggt med snygga blommor till exempel, alltså typ så här livfulla färger, snygga, det kan jag gilla. Men jag tror inte det är något vad sägs om en jävla atlas på kroppen? Eller kanske bara ska nöja mig med Närke i svinstort format. Där har vi det.
Ja, då tror jag Fjugesta ligger någonstans strax söder om Malmö. Det låter som ett ställe som ska vara strax söder om Malmö. Fjugesta.
Fjugesta.
Vad händer i Fjugesta?
Jag vet inte. Jag är inte mycket för massa quotes.
Nej.
Något enstaka kanske, men inte massa texter. Nej.
Det blir lite mycket på hela kroppen kanske. Ja. Det blir som att du går runt med vad heter det, lilla katekesen på kroppen.
Precis som en nationalencyklopedi, hela jag själv. Nej, jag vet inte, det är svårt alltså, får du feeling på något som du tror jag skulle kunna bära upp med min stora härliga lekamen så att säga?
Nej, men om jag tänker vilka teman du jobbar i, du jobbar ju oftast nude och det blir så att säga lite fattigt på kroppen om du bara tatuerar dig i nude-färgade gaddningar. Nej, men jag tror väl att du skulle vara fin i en sommaräng.
Ja. Det är nog det som ändå liksom ligger närmast till hands.
Ja. Eller något du har nytta av. Så du slipper släpa. Allt sånt där som du kan behöva ha nytta av.
Varför inte? Varför inte? Kanske Otto Wendels brottsplatsundersökning. Boken alltså.
Då måste du också ha en backspegel med dig ifall du ska ha den på ryggen.
Ja, det är sant. Det är sant. Men är du, när vi ändå är på tema, är du klar med ditt?
Nej, det kan jag absolut inte tänka mig att jag är. Nej. Men jag tatuerar mig inte för så här, åh, nu måste jag tatuera mig, utan det är väl om det är något särskilt som jag har som så att säga pockar på. Nu har jag ju också tatueringsförbud på vänster sida.
Just det.
Av olika anledningar, vilket gör att det blir lite begränsat med plats. Mm, och jag är inte så mycket för att tatuera ställen som jag själv inte kan se, för då kan jag inte njuta av mina tatueringar. Så att, men nej, det kommer ske igen. Men jag vet inte vad. Och sådär. Men rätt vad det händer. Jag lajvade ju sist jag var där. Jag kanske gör det igen.
Men du har inget in mind just nu i alla fall.
Absolut inte.
Då kan jag undra på med nästa fråga.
Gör det.
Jag ger er makten att införa varsin lag som börjar gälla här och nu. Vad blir det för någon?
Oj, det är den vi brukar ställa ibland till de vi intervjuar i. Om jag skulle vara lite skämsamt och på temat rövhatt, jag skulle vilja att trycka på knappstolpen och ström, så att säga.
En antitrycklag.
Exakt, en antitrycklag skulle vara finemang. Kanske att man skulle få införa en lag att, och den passar faktiskt ihop, jag tar den, för att den passar ihop med en annan fråga vi har fått som skrev någonting om att det är liksom olagligt alla dagar per år att hålla på och sätta upp skyltar och så överallt, okynnesskyltar, för det kan vara lite trafikfarligt och så, men just runt valtiden, nej men då ska hela stan tapetseras, kanske en lag mot tapetsering av valaffischer för att de är så in i helvetes dumma.
Jag utgår från att det torde vara möjligt att lagföra på nedskräpning efter valet.
Ja.
För jag har svårt att tro att de kommer gå ut och hämta in sina plakat på valnatten.
Det kommer de nog inte. Det kommer nog gå från statskassan. Men annars så skulle jag, om jag ska vara lite mer seriös, så skulle jag faktiskt vilja få in lite mer tvingande paragrafer i skollagen som tvingar skolledningar att lyfta på frågor som kan verka på ett positivt sätt för barn och ungdomars säkerhet och trygghet i skolan. Så det inte är så jävla optional.
Bra val!
Tackar, tackar. Du då?
Jag väljer en skyddslagstiftning för gamla och människor med nedsatt autonomi. Människor som inte själva kan påkalla ett behov av hjälp om man utsätts för våld eller missförhållanden. Utan där verksamheter kan utifrån ett presumtivt antagande om att någon far illa göra en anmälan, bryta sin sekretess och göra en anmälan om till exempel missförhållanden eller misshandel eller sexuellt våld eller någonting annat.
Och då gjorde vi det igen. Vi värnar om de svaga. De gamla och våra barn.
Det måste vi göra.
Och sen så vill jag också införa dödsstraff.
Jaha! Nej!
Lite. Nej. För dem, lite dödsstraff för dem som inte är snälla mot djur.
Okej. Jag fattar.
Då ska vi se här. Vilket livsråd, tips eller ord skulle ni vuxna ge varandra till er respektive sjuåringar? Alltså, då ska du ge ett råd till Lena 7 år, så tolkar jag det.
Ja, till varandra. Jag tänkte att jag hade velat säga varandra. Till mig själv som 7-åring annars, att det är inte ditt fel att du är så ful.
Men du kan säga det till mig. Jag var inte så snygg.
Jag tror du var jättesnygg. Nej, men oj. Kör, bara kör.
Kör, bara kör.
Nej, jag vet inte, 7-åring, då kan man ju inte knyta skorna ens själv.
Nej, jag hade nog tipsat dig att om du får chansen så snabbt du kan, byt ut din kropp till någon annans.
Ja.
För det kommer, din kropp, helvetet, kommer ställa till med mycket oreda framöver. Så om du får chansen, byt!
På sikt kommer det där inte bli bra för dig.
Nej. Du pratade ju senast idag om att dina tår börjar rycka igen.
Ja, precis. Det oroar mig lite grann faktiskt.
En begynnande ischias nu inför bokmässan.
Ja, nej. Sluta jinxa det här nu.
Ja, okej.
Men jag tycker det är svårt alltså. Vad fan.
Det är så jävla snusförnuftigt att hålla på. Vad kan man säga till unga? Snyt och skaffa ett jobb och vara lite mindre dum i huvudet. Det kommer rätta till sig sen.
Ja, det är ändå ett åldersadekvat tips, tycker jag. Det här är ju en 7-åring. Vi går vidare, hörru.
Här kommer en som är... Här blir moral för hela slanten. Har du varit inne på dumpen.se och tittat någon gång?
Ja.
Där hänger man ju ut sexförbrytare, människor som har bokat upp möten med barn och hoppas på att få våldta dem. Borde vi ha områden där sådana människor ska bo? Jag såg en dokumentär om ett sådant område i USA. De fick inte ens ha kort eller så på barn i huset, alltså där de bor. Jag hade så gärna velat veta, och sen kommer det är två som har ställt samma fråga. Jag hade så gärna velat veta hur denna fantastiska duo ställer sig till tilltag som dumpen.se. Tillkommer denna typen av projekt till följd av dåliga lagar, eller vad tycker ni? Vad behöver hända för att man för att projekt som dumpen.se inte ska behövas i vårt samhälle?
Alltså det här är ju 10 frågor i en.
Mm.
Men ska vi börja prata lite grann om dumpen då som företeelse? Alltså, om jag kan börja, jag är ganska kluven till dumpen som företeelse. Alltså jag kan tycka så här, visst, fine, om de här tilltagen har någon som helst avskräckande eller förebyggande effekt, ja, det är ju svårt att inte uppskatta det när det handlar om att barn riskerar fara väldigt, väldigt illa, såklart. Mm. Kan jag tycka det är bra. Men jag tycker samtidigt att det är lite oroväckande att man uppmuntrar och premierar initiativ som ersätter liksom det rättsväsende och det system vi ju faktiskt har i grund och botten. Mm. Och dessutom så finns det ett gäng etiska, sociala och moraliska aspekter i det som skulle ta 45 minuter att utveckla. Men alltså det är liksom en dubbelbottnad historia. Mm. Tycker jag.
Jag håller med. Det är inget nytt fenomen. Alltså jag minns väl när jag precis hade börjat som polis. Det är 2002. Jag jobbar i Skärholmen. Och då fanns det någon sajt. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men det var någon sån här pedo watchers. Eller något liknande. Där de då la ut väldigt noga... Och de var ju noga med att det skulle vara efter dom. Så de la ut domslutet och la de upp en liten gärningsbeskrivning på vad personen har gjort. Den här personen har, inte vet jag, och det var inte bara pedofil, det var incest och allt möjligt. Den här personen har våldtagit sina 2 barnbarn under 8 års tid. Yadi yadi. Och så kommer domen som man alltid blev ju då. Den slog ju an en sträng igen. För det var ju alltid inte alls i paritet med gärningen. Utan det var så här, personen fick... fängelse 2 år och hej och hå. Och då när man då har fått läsa det bestialiska och sen så läst domen så är alla då arga i affekt. Efter det så kom ju bild på personen, hemadress och telefonnummer. Och sen så sa de ju inget mer. De uppviglade inte någonting, men det var ju liksom underförstått att den här personen måste få ett större straff, ett grövre straff just än det som det här mesiga rättsväsendet klarar av. Och det där sajten vet ju jag, och då fanns det också på en karta så man kunde liksom titta på sitt eget bostadsområde. Så kunde man då zooma ut och då såg man ju så här, där bor en pedofil 2 hus ditåt, någon som har incestat sina barn dit och så vidare. Vilket gjorde att det vart ju lite så här kutym då, man letade först lägenhet, så här, men undrar om jag ska flytta, jag hittar en fin lägenhet i, vad fan vet jag, Gröndal. Då tittar man bara, nej, där bor... 2 volt. Och då kände jag så här, som då polis så vet man ju ändå ungefär var alla bor och det det hjälper ju föga. Och så försvann den här sajten och så, det har ju kommit och gått den här sajten hela tiden och jag förstår ju varför, för att man hamnar i affekt och så. Nu så vill ju folk att man ska swisha dem så att de kan fortsätta jaga de här. Det är lite som trolljägarna fast man jagar människor som vill våldta barn. Jag tycker att det är precis som du säger, det kommer så mycket saker i efterskvalpet på såna här sajter som samhället inte har någon kontroll över.
Precis. Och det är inte heller liksom medborgares uppgift att liksom varken döma eller lagföra människor.
Nej. Men jag kan förstå grejen, och vill man få tag på människor som bokar möten med barn för att dra upp dem på ett hotellrum och våldtar dem, ja, det är såklart att man vill att de ska dras ut ur skuggorna, men jag tror inte att det här är rätt väg att gå.
Nej, jag är faktiskt inte heller så säker på det. Och dessutom, även om jag skulle få ett namn på en person, en dömd då, alltså de allra flesta är ju inte pedofiler, vi kan ju börja där.
Nej.
De allra flesta som begår sexualbrott mot barn är inte pedofiler.
Nej.
Men oaktat det, även om jag skulle ha identitet och namn och utseende på en person, så kommer jag inte veta vem som bor i mitt allra närmaste hus. Vad den har för sexuella preferenser. Nej. Om den torterar djur, barn, kvinnor, andra män eller knarkar. Liksom. Utan jag vaggas in i någon slags... Jag vet inte. Och dessutom så inbillar jag mig att fan vad jobbigt. Jag kan snarare känna, jag vill inte veta vad människor har för liksom agendor. Eller, utan det jag kan göra är att jobba på, att, på min trygghet och på, i mitt liksom brottsförebyggande arbete, både i det lilla och i det stora. Men en sak med dumpen är ju att det är ett uttryck för att det kanske behövs mer på det här området. Mm. Det visar ju trots allt hur lätt det är att faktiskt tråla upp de här människorna. Och där kanske rättsväsendet har lite att lära. Vi kanske skulle jobba betydligt mycket mer på det sättet faktiskt.
Ja, och provokativt. För de sista frågorna, det här, tillkommer detta projekt för, till följd av dåliga lagar? Ja, det tillkommer ju för att det finns ett problem i samhället som inte ska finnas och som samhället inte har kommit till rätta med. Så ja, det är ju svar på det. Och vad behövs hända för att projekt inte ska behövas för samhället? Ja, men då är det ju lagstiftning och det är rutiner och det är liksom normer. Det är massor som ska ändras, såklart.
Och framförallt ett brottsförebyggande arbete som fungerar och som är liksom ordentligt.
Och så som vanligt så en tilltro till samhällets förmåga, den förtjänas ju av de rättsskipande instanserna, och den tilltron behöver ju ökas genom att man löser mer sånt här.
Sen kan jag tycka att det kan kännas fräscht, bara för att tillägga, så jag kan ändå tycka att det kan kännas fräscht att så här, om man nu har dömts för sexualbrott mot barn, att man kanske då har förbrukat sin rätt att få jobba med barn till exempel som pedagog eller vad vet jag, barnläkare eller egentligen vad som helst. Ja. Eller om man har bragt någon annan om livet, att man kanske har förbrukat sin rätt att faktiskt få bli läkare då. Eller så här. Det kan jag tycka kan ändå rimligt.
Agree.
Då tar vi nästa fråga. Några frågor som legat i bakhuvudet sedan jag hörde er prata om kannibalism. Aha. Hur är det med griftefriden om det handlar om donerade organ? Både gällande att någon stjäl ett donerat organ och äter det. Och att någon donerar sig sin ena njure till någon annan att äta. Hur blir det med griftefriden när det gäller amputerade kroppsdelar? De destrueras väl som biologiskt avfall. Då kan väl inte griftefriden gälla. Jag antar att stöld av en amputerad kroppsdel i syfte att äta den blir samma som om någon stjäl ett donerat organ gällande brottsrubricering. Ja, ni väcker märkliga frågor och samtalsämnen genom er podd. Ja, det kan man
det
bara
får man väl tillstå.
Konstatera.
Jag vill börja med, det här är frågor som har legat i bakhuvudet. Då känner man så här... Kanske att vi ska ha ett pluppsystem för folk som går och funderar på att äta upp njurar för varandra. Men by all means, låt oss svara. Kan vi svara?
Ja, vi får försöka reda ut det här tror jag lite grann. Alltså, låt säga att jag har fått då en njura av dig.
Ja.
Och sen så utsätts jag då... nej, för att bruka...
Ja, okej, okay, just det.
Ja. Och sen kommer jag hamna i klorna nu på en kannibal.
Mm.
Som vill åt mina organ. Bland annat den donerade njuren då.
Ja.
Mm. Då skulle jag absolut tänka att det kan bli fråga om brott, eller att det är fråga om brott mot griftefriden. Alltså, du har ju skänkt ditt organ till mig. Den tillhör ju numera mig själv. Så att det kan jag inte se... Att det skulle vara några som helst... ja, och om du i din tur skulle vilja ge bort din njure till någon för att äta den.
Ja.
Då skulle jag säga att rekvisiten för brott mot griftefrid inte är uppfylld, för att ett, du är inte avliden så som jag utläser frågan. Och två, du har ju själv valt att ge bort ett organ till någon med ett avvikande kostbeteende.
Någon med högt proteinbehov.
Och detsamma gäller en amputerad kroppsdel. I regel så sker ju en amputation från en levande, så att säga, individ. Och mycket riktigt så kommer den hanteras som biologiskt avfall. Sen kan det säkert falla in kanske någon annan brottsrubricering. Stöld eller...
Måste ju vara tillgreppsbrott till att börja med.
Ja,
stöld av en amputerad fot.
Men det beror ju på om foten, så att säga, förringar ett värde.
Men besittningsrätten har ju gått över.
Ja, den är över, ja. Nej, jag tror det där blir svårt att driva, faktiskt. Ja. Och jag skulle säga att nej, griftefriden gäller inte där, faktiskt.
Nej.
Har du något att invända i
nej, jag brukar ju svara så här. Nej, men jag brukar ju svara så här att om det... Jag har ju många år jobbat lite gråzon, därför att våra lagar är inte alltid svartvita och det är inte alltid såklart varför i förarbetena vad man har tänkt. Och då har ju jag som en ganska offensiv förundersökningsledare sagt så här, men då får vi väl testa, vi får ju testa gränsen då. Och så, här kanske jag inte vill svara det.
Nej.
Som svar.
Här ska du nog undvika, passa dig för det, skulle jag rekommendera.
Ja,
verkligen.
Vi tar en ny fråga. Vad anser ni om att kända brottslingar byter namn medan de sitter inne? Medier brukar ju ändå efter ett tag säga Carl Carlsson, som förut hette Anders Andersson, har nu sökt om att få resning i sitt fall och så vidare. Så namnbytet hjälper ju inte, hjälper föga då, antar jag.
Ja, fast jag tror det gör det. Det är ju några få ultrakända brottslingar som kanske har misslyckats med namnbyten. Men för många som gör det så tror jag att det funkar ändå. Därför att det här första namnet man har gjort sig känd som, så att säga, det är det ändå människor förknippar med den personen. Och sen hör man ett annat namn i förbifarten, så tror jag få lägger det på minnet egentligen. I alla fall om det är ett alldagligt namn. Och vad tycker vi om det? Jag har full förståelse för att man vill göra det. Det är ju faktiskt så att det är ju inte alla brottslingar som kommer återfalla i brott, utan många kommer ju rätta upp sig och bör ge en möjlighet att liksom återgå till ett liv i, och vistelse i samhället, utan att kanske stämplas för resten av sitt liv för ett brott som man har begått men som man har avtjänat. Det är min ståndpunkt i det.
Jag har ingenting att lägga till.
Nej.
Jag har ingenting att lägga till.
Ja, men då kör vi nästa fråga.
Ja, det tycker jag.
Vad tycker Lena om de nya härliga brudarna som har tagit över Melodikrysset? Vad för frågor saknar? Vad då, brudar som har tagit över Melodikrysset?
Alltså, det har ju bytts ut personal att, som håller i Melodikrysset.
Personal?
Personalen.
Melodikrysspersonalen.
Som de heter.
Ja. Jag hade kanske sagt programledare eller något, men
och nu
det är jag.
Är det bytt till Anna-Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell. Men i mellanperioden, medan de hade semester, så var det en kille som jag tyckte var fantastiskt bra. Så jag tyckte det var lite synd att inte han som var sommarvikarie fick fortsätta. Och ni som lyssnar nu undrar varför jag har doktorerat i Melodikrysset. Nej, det har jag inte. Men jag har löst Melodikrysset i 35 år varje lördag.
Ja,
och vi har det som en liten släktgrej. Vi gör mormor och syrran och syrrans barn och sådär. Men, så jag... Jag har lyssnat en gång på brudarna nu, en gång vardera. Jag har ingen jättestark åsikt. De gjorde väldigt bra. Men jag tyckte han vikarien var härlig. Vilka frågor saknar du? Generellt så vill man ju ha mycket Lennart Palm från Lerum.
Ja, det är kul.
Och sen kommer ju alltid någon låt på finska. Kanske testa fler olika språk.
Ja.
I övrigt så saknar jag ingenting. Med Melodikrysset så vill man ju så att säga bara få exakt det man förväntar sig.
Just
det är själva grejen med Melodikrysset.
Ja, där ser man.
Det är så mycket annat i livet som är chockat för en.
Som är roligare, ja, än Melodikrysset.
Ja, det... Ja. Du har ju löst det med mig. Ja. Har du suttit där och nynnat?
Jo, jag har minsann plågat mig igenom det där. Nej då, det kan vara trevligt. Absolut. Du, det verkar vara lite kulturtema här, även på nästa fråga. Här är en person som har råkat köpa en premiärbiljett till Göteborgs operans uppsättning av Hoffmans äventyr. Är det bekant för dig? Hoffmans äventyr? Nej. Och frågan är då, bör det klädas upp lite extra? Jag har bara gått några gånger på vanlig opera föreställning.
Ja, ja. Ja, men det skulle jag vilja säga. Att gå på opera, det finns ju ett operabesöksklientel som alltid klär upp sig.
Mm.
Alltså, det finns en klick som alltid går på opera och de är alltid uppklädda. Och det är ju tanten och gubbarna. Då har man ofta kostym och tanterna har gärna en liten dräkt eller något sånt. Det är lite piffigt att gå på opera, vilket jag gillar.
Är det inte också liksom tradition, eller vad ska jag säga? Lite ungefär som att om man går till kyrkan på söndagar så klär man upp sig.
Ja, men lite
alltså
så.
Det är lite så här, ja.
Men det jag skulle säga att det finns en klick som alltid gör det. Men framförallt premiären. Mm-hmm. Om jag skulle gå, för jag har varit på ett par premiärer, eller var på La Traviata för ett tag sedan och så vidare, då skulle jag säga att den absolut största andelen av besökarna är uppklädda.
Mm-hmm.
Vi pratar inte balklänning, men du kommer inte indragandes i jeans och tisha kanske till en operapremiär.
Har man sån där mask för ögonen? Sån där...
Masquerade! Nej, det har man inte. Men jag har en sån här teaterkikare som hon i Pretty Woman som jag har fått av Meta i 50%.
Gud, vad läckert.
Som man kan titta på. Nej, men det... Premiären, jag skulle säga ja. Klä upp dig lite, du kommer tycka att det är kul.
Klä upp dig.
Mm.
Även nästa fråga är nog mer ställd till dig.
Aha.
Får spanare lära sig att läsa på läpparna?
Nej, I wish. Det hade ju varit perfekt.
Mm,
om man kan verkligen. Lite på håll se. Och jag kan tänka mig att det är faktiskt människor som är bättre eller sämre på det. Jag tror generellt att jag är rätt kass på det.
Mm.
Ja, nej, det ingår inte i någon form av spaningsutbildning.
Uppfattat. Tyvärr. Och innan vi tar nästa spännande fråga så tar vi en liten paus.
Välkomna tillbaka. Det är krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och vi håller på med avsnitt 264 och det är frågestund idag. Och nu får du fråga nummer nästa. Och det är, vad blir det för datum på nästa livepodd, Anna Ingele?
Oj, oj, oj. Ja, men det blir 15 maj 2023. Nej, jag skojar.
Nej, absolut inte.
Nej, men datum. Nej, men det kan vi ju inte såklart säga något. Men vi kan lova att det kommer att bli en framtida ny livepodd. Det kan vi lova. Men inte när.
Kan vi lova vilket år? Känner du att det ligger, att du har det i dig för 2023? Eller kan vi blir det inte 2023, då kommer det garanterat bli 2024. Kan vi inte säga så?
Absolut. Men har du i dig? Intervall.
Om du tänker att du ska klämma ur i bok 2 nu, och den ska vara klar om senast ett år.
Men jag tänker så här, att fram till nästa sommar så kommer vi ha ganska mycket att göra med bok 2. Och det vore inte schysst varken för våra härliga poddlyssnare eller oss själva att liksom klämma in en livepodd. Så absolut tidigast höst 2023 skulle jag säga. Annars vår 2024 tycker jag låter rimligt just nu.
Så svaret på din fråga är i april 2024.
Ja.
Och händer innan dess så kommer du bara få det som en rolig liten sån här apris.
Present.
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 Borde inte straffet bli strängare om den anklagade försvårar utredningen, typ ljuger i förhör? Alltså, det finns ju en hel knippe med brott som det kan bli om man inte beter sig i förhör och så vidare. Vi har ju mened, till exempel om du ljuger, om du vittnar under ed. Vi har falsk tillvitelse. Vi har osann partsutsaga. Vi har förtal. Alltså om du sitter och ljuger i förhör som skickar någon annan under bussen. Så vi har ju ett gäng brott som handlar om att du ljuger eller förvanskar sanningen. Ja,
alltså glöm inte bort straffskärpningen för griftefridsbrottet till exempel.
Exakt.
Det är, ju ett färskt exempel.
Ja. Men vi har också en stark rättsprincip i Sverige som säger att om du är misstänkt för ett brott, då kan inte staten så att säga hälla i dig sanningsserum och så måste du erkänna, utan du har långtgående rättigheter att försvara dig genom att både ljuga och vara tyst och obstruera i all oändlighet nästan. Men med det sagt då, så finns det x antal brott som det kan bli om du inte navigerar rätt i dina lögner.
Bra svar. Jag såg Uppdrag granskning härom veckan och kände då, jag började fundera lite grann på det här. Det handlade om skjutningarna och hur otroligt få, om ens någon, fällande dom som vi har i Sverige på i indiciemål. Och då ska jag säga att man gick igenom ett flertal av det här. Det var visserligen indiciemål i meningen att vi hade inte kunnat säkra bevisning, om vi pratar tekniskt nu i det här fallet.
Just det.
Som kan påvisa liksom när, vem som sköt vid liksom den aktuella tidpunkten. Men det finns misstänkt DNA på vapnet, det finns målsägarens blod på jackan, det finns övervakningsfilm som plockar upp den misstänkta. Ja, men det fanns liksom ändå en hel händelsekedja styrkt med indicier. Eller styrkt så kanske man inte kan säga, men som stöttas av indicier.
Ja.
Och då förstod jag av det här att man har satt i system att svara inga kommentarer under en hel förundersökning. Inga kommentarer, inga kommentarer. Sen när man delges hela utredningen, för det sker ju innan åtalet, då får man ta del av vad som har framkommit i form av teknisk bevisning och annan bevisning. Och vad som har sagts i förhör och vad, allt det här. Och då har man liksom en liten, ett litet fönster att konstruera en egen utsaga. Som kan passa in i narrativet så att säga. Eller gärnings, alltså ja, i det som har framkommit som också ligger i till last så att säga. Och det tycker jag är fan ta mig inte klokt. Då kände jag spontant, nu kanske jag är helt ute och cyklar. Då kände jag så här, om du har valt att sitta i en hel, alltså säg ett år i en utredning och svara inga kommentarer. Inga kommentarer. Inga kommentarer. Mm. Rakt igenom varenda förhör. Är det då rimligt att man sen i tingsrätten ska plötsligt kunna få presentera en helt ny historia? Eller en historia? Är jag en ond människa som ställer mig kritisk till detta?
Det här är någonting som har diskuterats ett tag nu. Och jag är helt med på din linje. För att det man gör, det är ju att man kan ju lika gärna skita i att hålla alla förhör. Därför att i förhör, alltså en förhörs, det man gör, nu ska jag försöka förklara det här på ett lätt sätt. Om man har, om jag är utredningsledare eller utredningschef, och så har man då samlat massa bevis, det kan finnas tekniskt bevis, det kan finnas ett vittne, det kan finnas en övervakningsfilm, det kan finnas en spaningsdeltagare, så har man det så här. Så går man in i förhör och så ber man då en person öppet berätta om din dag, och då säger de vakna upp, jag gick på min hockeyträning, jag gick ut med min hund och så gick och la mig. Och så sitter man där med alla bevisen som säger att nej, så var det inte. Och då lägger man fram en ting så här, men du fångades på en kamera på andra sidan stan klockan 13.15 samtidigt som du sa att du var på hockeyträning. Just det! Nej, jag var inte på hockeyträning just då, för vi hade en annan, och så började de, du vet, så här så ska de då, längs med att man lägger fram bevis för bevis, så ska de då försöka matcha det. Och det här, då faller ju tilltron i deras utsaga när det blir väldigt tydligt att de ljuger sig igenom 16 förhör. De bara vidimerar det, den bevisningen som faktiskt de inte kan slingas ifrån. Sådär. kan man skita i att hålla alla för då sitter de och är tysta. Mm. Och sen när de då får se, precis som du sa, när de får se all bevisning, då kan de tillsammans med sin försvarare lägga en story som bekräftar att de, så att säga, är på de platserna där som det finns bevis på. Men de kan brodera ut en story till varför det... Det vill säga, de går med på händelseförloppet men plockar bort sig själv från gärningen. Ja. Och då går det inte att fälla dem. Och det här har ju diskuterats ganska mycket och det är rätt många som tycker som du och jag. De här advokaterna som jag gästade... Mm. De tycker att det är liksom en rättsvidrighet att ta ifrån misstänkta den här rätten att hålla på så här. Men det undergräver ju ett helt rättssystem. Framförallt så kostar det samhället jävulsk massa pengar och sitta och hålla förhör med människor som säger goddag yxskaft. Vecka ut och vecka in. Mm. Bara för att vänta på att få se bevisen som jag sen då ska säga ja. Alltså det var DNA på insidan av väskan. Mm. Nej, men det var för att... Och sen har de då suttit på kammaren. Och det här tycker jag är lite av ett hån mot rättsväsendet, för då är ditt jobb helt meningslöst, Anna.
Ja, och dessutom, alltså, de presenterade ju domskäl då, några exempel på. Då kunde det stå så här att den historia eller redogörelse som den tilltalade X har framlagt är inte trovärdig, men kan inte lämnas helt utan beaktande.
Nej.
Och, så det liksom, ja...
Men då är det ju, det är en kombination, tycker jag, av att man har gett dem möjligheten att göra så. Och att svensk rättsväsendet, för att bli dömd så ska man nå upp i ställt utom allt rimligt tvivel. Och vi har ju sagt tidigare, du och jag tycker samma här, vi har ju, det har ju blivit gott så att säga... inflation. Det, nu har man, för att bli dömd så måste du inte bara, det ska inte vara ställt utom allt rimligt tvivel, utan du ska vara ställt utom allt tvivel.
Ja, exakt.
Allt tvivel räknas. Det känns som att ordet rimligt har man tappat bort. Det är inte ett rimligt tvivel, utan det har du någonting som vi kan tvivla på så kommer du inte heller bli fälld. Och det är ett problem.
Det är ett problem.
Där fick ni lite bonus.
Yes. Jag tycker vi tar den här. En snabb fråga som kräver ett mycket snabbt svar. En anti-bucket list. Saker ni har gjort, men som var onödiga.
För vem?
Ja, men som kändes, som man kanske trodde att man var tvungen att göra innan man dör. För att det är en sån super speciell grej. Men som visade sig sen vara helt... Eller helt,
jag
men
kan,
som kanske inte var.
Jag kan komma på en handfull relationer som var helt onödiga.
Ja, men har de stått på din bucket list verkligen?
Nej, men en anti-bucket list.
Ja.
Jag tolkar inte så att jag har stått på bucket list, att jag gör bara saker, utan det finns en anti-bucket list för mig är, har du gjort saker som du inte var särskilt nödvändigt? Ja, en hel knippe relationer.
Ja, men i så fall, visas det efter kan han inte var på.
Men om det finns någon så här, jag har ju hoppat fallskärm, tämligen meningslöst.
Jag åkte luftballong och frysit stjärten av mig på hög höjd. Det var också ganska en utdragen historia.
Ja.
Och ganska meningslös, faktiskt.
Å andra sidan, om man ska summera sitt liv, om man skulle ta bort alla grejer man har gjort som inte gav liksom en djupare eller högre mening och som inte resulterade i någonting så här. Jag undrar, om vi pratar om det här gamla sliding doors, jag undrar vem man hade varit då om man bara hade satt upp sina så här signifikanta händelser på ett pärlband och bara upplevt det. Jag tror att det hade blivit lite så här, systemet hade blivit uppfuckat.
Systemkollaps. Nej, för 17.
Här, nu tar jag en. Ni pratar om noggrannhet och verkar vara supermänniskor som aldrig gör något fel. Well. Men, har ni gjort något fel som sabbat någon utredning? Till exempel tappat en person som har x kilo knark i en bil? Och sen kommer då följdfrågorna. Hur hanterar ni misslyckanden? Ni verkar vara så bra på att glömma det som har varit. Hur gör man? Är det ingenting i livet ni ältar? Vi kan börja med ärendemässigt.
Wow!
Anna ältar i princip allt i livet, kan jag säga. Ja. Det kan inte komma som en surpris.
Det är klart
har du fuckat upp en utredning?
Inte som jag vet, men däremot så har jag ju fuckat upp spårsäkring till exempel. Som ju i förlängningen kanske inte har fuckat upp en utredning, men som om jag hade lyckats med säkringen och spåret hade kunnat vara väldigt positivt för utredningens utgång. Det händer ju naturligtvis. Men jag tror inte att jag har faktiskt orsakat någon större fadäs vad gäller en hel utredning. Jag har ju inte liksom, nej. Det tror jag är mer kanske påtagligt just exemplet där man tappar ett spaningsobjekt som man tänker har 10 kilo kola i bagaget till exempel. Det blir liksom lite mer kanske påtagliga uppenbara effekter av den typen av misslyckande. Men har du något sånt?
Nej, men jag har absolut tappat bort, blivit frånsprungen, har blivit.
Fångspillan.
Ja, en klassisk, en högmotiverad, ung, sneakersbeklädd man som har knark på fickorna. Och så bara rasser. Så frånsprungen har jag ju blivit, absolut. När det kommer till stora misstag inom spaning så får ju inte det ske med tanke på att hålla på med ett ärende i liksom ett år. Det är ju miljoners med pengar. Och där gör man ju ganska ofta det vi kallar för taktiska tapp. Just alltså det. Att om man jobbar lite gummibandsprincipen så känner man så här, nu behöver jag bita mig fast, men det är också riskera någonting för att jag skulle behöva vika undan, och de har helt enkelt behövt släppa ibland när i varenda cell i ens kropp skriker, men knarket är där.
Då är det ju inte heller ett misslyckande.
Nej.
Det är frågan.
Nej. Alltså man skulle kunna se det som ett misslyckande, för hade man gjort ett bättre jobb, hade kunnat göra på något sätt, så hade man kanske kunnat fortsätta lite till, men det går inte att tänka så. Men svaret är nej, jag har nog inte, vad jag i alla fall har fått kvittens på, det kanske man har utan att veta det, men jag har i alla fall inte fått kvittens på att jag har varit orsak till att ett ärende har, så att säga, skit i sig. Det hade jag, apropå det här med frågan älta, det hade jag mått skitdåligt. Över.
Jag också, verkligen.
Det verkligen. Hade jag varit jättedålig på att hantera.
Och hur hanterar vi misslyckanden då? För egen del så måste jag säga att jag har blivit mycket bättre med stigande ålder att hantera misslyckanden. Anna Jinghede för 15 år sedan bröt ju ihop vid varje minsta misslyckande, alldeles oavsett det skedde i min privata sfär eller i min jobbsfär. Jag har liksom fått, jag har ju varit väldigt dömande.
Ja, men du är ju en prestationsknarkare.
Ja, så är det. Och det kan fortfarande vara jättejobbigt när jag känner att jag inte har levererat som jag borde, eller att jag liksom tillskriver mig själv kanske misslyckanden som egentligen inte alltid är det ens. Det händer faktiskt. Men jag har blivit mycket chillare. Och faktiskt i stor del tack vare dig, Ljungdahl. Du har fått mig liksom att få lite mer balans i de där tankarna. Att så här, zooma ut lite. Så här, titta på saken från det här perspektivet. Var det så jävla illa? Nej, det var det faktiskt inte. Och vad kommer det här resultera i? Inte ett dugg, mer än att jag går och mår dåligt över någonting som är helt onödigt.
Det var ju ett exempel för inte så länge sedan, så mässade Anna mig. Nu ska jag inte säga vad du hade gjort, men du mässade mig som att, åh nej, shit, jag gjorde det här. Alltså någonting i vårt gemensamma företagande. Ja. Fan, det blev fel, och gud, och jag ska ersätta dig och bla bla bla. Och då när jag får det så läser jag, så svarar jag dig helt sanningsenligt. Det har jag nog gjort senast 5 gånger senaste månaden. Jag har inte ens tänkt på att det var en grej.
Det är liksom,
det är så signifikant för dig och mig. Då blir du så här, åh nej, vad har jag gjort? Jag måste berätta. Och, så här, och jag har också gjort det fler gånger. Och jag har inte ens tänkt på att det skulle vara en issue.
Nej. Men det är ett bra exempel på hur du har hjälpt mig i den issue som ju har förföljt mig hela mitt liv i princip.
Chilla Gunilla.
Ja, exakt.
Men, och för att inte låta som en person som ingenting bekommer, jag kan absolut må dåligt över ett underpresterande. Och det kan vara att jag, när jag går och lägger mig på kvällen, känner, fy fan vad jag har varit en trist morsa ikväll. Du vet, när man har varit sur... Yeah. Snarstucken, när jag känner hur oskön man har varit på grund av någonting som inte alls har med barnet att göra, eller och då kan jag bara säga, nej. Du kan bättre, Lena, kan jag säga till mig själv. Men jag är också jätteduktig på att släppa det efter att jag har uttalat den meningen.
Exakt.
Så jag är mycket bättre att släppa och säga så här, ja, men det vore väl fan om du var bra morsa varje kväll. Alltså jag är lätt att liksom, därför att det hjälper inte mig att må dåligt resten av den kvällen.
Men du är ju också ödmjukt duktig på att ställa till rätta i meningen att också så här, fan, igår var jag inte i min bästa form. Sorry, vi går vidare.
Ja,
liksom.
Tack och förlåt. Så,
att du signalerar att det har jag också reflekterat över och kände. Ja. Så att, ja.
Jag kan ta en fråga här kopplat till PDV. Jag fick, vad säger du om alla varningsapparna? Jag satt idag och reviderade en sån här handlingsplan för en kommun som ville ha hjälp. Och den var jättekonstig. Men älskvärt att de faktiskt begär hjälp av någon som kan. Så kudos. Men det är väldigt många kommuner, tycker jag nu, som börjar köpa in såna här varningsappar. En app.
Berätta
som
om
ska
dem.
Ja, och det är ju det sprungar ur att man känner så här, om någonting händer, det flyger av på vår skola eller sjukhus eller vad det nu är, hur ska vi kunna larma gympasalen, matsalen, så. Det är en känsla av att vi behöver kunna alarmera för alla vad de ska göra. Och den känslan förstår man ju. Och det finns ju en vits i det. Alltså ju fler personer som ju tidigare som möjligt får reda på att det är liksom dags att börja jobba, desto bättre. Men det finns så mycket dåligt med det här. Så att jag tycker att man verkligen ska tänka till innan man förskaffar de här apparna. Ett, vi säger på en gång om du har satt dig i säkerhet eller om någon annan har lyckats sätta sig i säkerhet, så att man ska fimpa mobilen det första som händer för att den inte ska ligga och tjuta och avslöja ditt gömställe. Två, vi är så uppsnurrade i hjärnan att tekniken ska hjälpa oss. Så att om du står och håller en lektion och din amygdala i liksom nära samarbete med dina varningssystem reagerar på något ljud och så vidare. Har du då satt i system att det är den här appjäveln, det är telefonen som ska tala om för dig om någonting farligt håller på att hända, så tror jag att det kommer ta några extra onödiga sekunder. Istället för att du aktivt söker information, vad var det där för ljud? Jag måste gå och kolla. Så tittar du ner på en jävla telefon som då ska bekräfta det du redan har hört. Och om den då är tyst, så tror jag att fler personer under längre tid kommer stå still och vänta på att den här telefonen ska tala om för dig vad du ska och när du ska. Tycker inte det är bra. Det blir som en falsk trygghet.
Just det.
Så jag tror att man ska tänka till. Det kan vara en komplettering. Men det är väldigt många skolor nu som har köpt app. Bytt inpasseringssystem och så vidare. Och sen köper de utbildning. Och sen så, när de då har lärt sig hur ett händelseflopp funkar. Och hur gärningsmännen tänker. Så säger de till mig så här. Men det här kommer inte hjälpa oss. Nej, jag vet, säger jag. Ni börjar med att köpa er fria. Ni köpte trygghet på burk. Och sen skaffar ni kunskap så inser att det är inte det där som kommer hjälpa oss. Så att jag är 90% skeptisk. 10% förstår jag varför man vill varna ut. Men också är det livsfarligt att tala om för folk via app vad de ska göra. Därför att hela grejen med PDV är, det kan bara du själv avgöra. Om du ska fly in, ut, upp, ner, kasta in på toa, ta upp en brandsläckare. Säg en app så här, nu är det dags att inrymma. Det kanske är det sämsta. Och den som trycker på larmknappen kommer inte veta om du ska fly in, ut, upp och ner. Om det är en bomb, kniv, vapen. Så att,
nej. Bra svar.
Ska vi ta en sista fråga? För sen vill jag faktiskt höra en jätteviktig lista. Och då har vi ju ett gäng frågor kvar till nästa gång vi inte hinner göra någon manus.
Ja.
Jag tar den här som sista. Ni har ju båda blivit lite av offentliga personer i och med poddens framgång. Boken, live-turnén och allt annat fenomenalt ni har gjort. Tackar. Kanske närmar ni er kändisar, inte bara för oss lyssnare. Har det påverkat ert liv på något sätt annat i att ni har fått fler lyssnare?
Men alltså, finns det en definition? När är man kändis? När blir man kändis? När är man en känd person, en offentlig person? Hur många ska veta vem man är då?
Ja, för det har väl med igenkänningen att göra. Men jag har ju varit i Örebro med Sara Leander. Eller Anna Jinghede, så också kan kalla henne.
Ja.
Du är ju redan kändis.
Nej,
i Örebro.
Jag skulle säga att jag är igenkänd snarare. Aha. Ja, men för jag har skrivit i lokaltidningen i många år. Jag är ju i tidningen ofta. Alltså jag tror det är mer det. Alltså jag betraktar inte mig själv som varken
känd
eller kändis.
Men vad är då definitionen? Vad är skillnaden på att vara igenkänd och att vara kändis?
Jag vet inte.
Ja, men, så här, jag kan ju gå ut,
måste det vara.
Ja, men här, jag bor ju i en lite större stad. Ja. Och jag är lite mera, så att säga, oinbjudande.
Ja, det är det ju. Ja.
Jag kan ju traska runt i köpcentrum, åka ner på stan, handla, åka in till stan och göra ärenden och så vidare. Och mig veteligen så är det ingen under dagarna som känner igen mig. Det kanske finns någon då och då som är poddlyssnare som tänker, åh, där är Lena, hon hatar människor, jag går inte fram till henne. Men det är ju aldrig någon som jag ser, och jag skulle vilja säga att det är få personer som mer än jag kan betrakta människor och kan skönja den minsta lilla förändringen i...
Mm, mm.
Alltså, skulle någon känna igen mig och jag har den person framför mig, så skulle de se det. Men du, Anna, du kan ju inte gå från punkt A till punkt B i Örebro utan att någon känner igen dig.
Nej, men det är ju ofta, det kan ju vara så att jag cyklar liksom på väg hem från jobbet och så möter jag en annan cyklist. Vi kanske står mitt emot varandra vid ett övergångsställe. Och så när vi precis passerar, då kan den ropa så här: bra text i Allehanda häromdagen! Alltså det kan vara så typ.
Då är det ju mer så här, där.
Nej, men då är det ju mer så här, ja, men henne känner jag igen. Hon är på, vi ser henne på bild varje gång hon skriver något. Eller, ja. Mm-hmm. Så mer. Jag betraktar det mer som att så här, man... Nej, jag vet inte. Nej, men kändis jag inte.
Men motfrågan, har det här påverkat ditt liv på något sätt?
Jag är i positiv riktning. Jag tycker det är jättetrevligt. Aha. Vilka härliga människor. Ja,
Jag kom nämligen på, för jag har inte reflekterat över att det skulle påverka mig på något sätt alls.
Nej.
Men i häromdagen så kom jag på det, för då var jag, när jag vaknade på morgonen, jag var osminkad och ful, håret på ända, kastade på mig mina mjukiskläder och sen skulle jag åka ner till det lokala centrumet och köpa ingredienser för mitt barn ville ha pannkakssuppa.
Men det skulle jag aldrig göra.
Nej, jag vet. Men jag skiter i vilket. Och jag gör ju verkligen det.
Ja,
jag skiter ju i vilket. Du kommer ju ner liksom snofsad när bara du och jag är på en öde ö. Då kommer ju du ner och jag tänker, vad fan har jag missat? Ska vi på fest? Nej, men, och jag skiter i vilket. Men då, för första gången, kom jag på så här. Jag vill verkligen inte att någon känner igen mig nu.
Nej,
och kommer fram till mig här i mitt sköraste, nyvaknaste... Och då tänkte jag så här, fan, det här är ändå en baksida om man nu skulle bli mer offentlig. Alltså att det är ett större andel ICA-besökare som känner igen en. Så kom jag på så här, fan, det är inte kul.
Nej, det är inte kul
alls. Det hade inte varit en... Det är en bieffekt som jag tar, för jag älskar vår podd, jag älskar boken, jag skulle vilja att den får superspridning. Vi tackar ju glatt ja till alla tv-frontänen och så vidare. Men det är när jag själv får välja. När jag inte får välja att nu ställer jag ner skåpet, nu vill jag vara publik Lena en stund. All annan tid så skulle det passa mig utmärkt om ingen någonsin kände igen mig. När jag är i min privata sfär.
Ja, jag tycker det låter helt sunt. Helt sunt. Okay. Och jag tror jag skulle känna samma sak.
Men nu, Anna, så ska vi knyta ihop det här. Tack för era frågor, kära lyssnare. Vi har flera som vi inte har hunnit svara på. Och de tar vi till nästa gång det skiter sig. Och då har ni också chansen att ställa fler. Och oftast så har ni den chansen i en fanclub som vi har på... inte vi har, utan vi är bara medlemmar. Men den heter Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner. Och den går att finna på Facebook och den modereras av fyra damer där. Ni följer oss på Ljungdahl och Ginghede på Instagram. Och vi ska på bokmässan 21 till 25 september. 22 till 25. Och vi har ett digert schema. Och för er som är i Göteborg, kom gärna till bokmässan. För där är typ exempel på Anna och Lena väljer vår offentliga. Vi ställer ner jobbpjucken och då är vi beredda på all form av igenkänning och tätt.
Just det. Och det ska bara bli härligt.
Nej, det vet jag fan. Men det är så att säga ta en förlaget. Vi sätter in på kontot.
Ja, det gör vi.
Men nu, Anna Jinghede, så är jag supersugen på att höra vad du har för jätteviktig lista idag.
Och den kommer här.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, det är ju så här, hur sorgsamt den är, så har sommaren lidit mot sitt slut. Och det är dags. Mm,
tack gode.
Nej, usch vad nej, deprimerande. Okay. Men det är en annan femma. Det är dags att summera sommaren. Och en sak som direkt kommer till mig när jag ska göra det, det är olika drinkar jag har druckit i sommar.
Det har varit, älskar allt med den här listan. Ja. Jag känner mig torr och strupen på en gång.
Håll i hatten. Det har varit gindrinkar, det är Campari och det är Aperol Spritzer och Bellinis. Och ska jag vara helt ärlig, Lena Ljungdahl, så har jag under stundom känt att jag har nästan blivit lite blasé när jag har fått frågan. Vad önskas att dricka? Jaha. Ja, men alltså, ta en Aperol då. Det blir jättebra.
Jaha.
Så därför så tänkte jag idag introducera dig och våra lyssnare till lite nya drinktips.
Mm-hmm. Så vi kan vidga våra vyer lite grann?
Ja, jag tänker det.
Ja. Jag tar fram penna och peppar.
Peppar och...
penna och pippar.
Ja, varsågod. Plats nummer 5. Ja. Vi ska prata lite grann om en dryck som gärna inmundigas i Sydkorea. Tuna tears. Och det är precis vad det låter. Alltså, det här handlar om att man tar då tonfiskens ögon. Alltså själva bulberna, så att säga. Om du tänker, om du föreställer hur tonfisken ser ut. Ja. Som kan bli ganska stora. Det är, ögonen innehåller lite geléartad substans. Ja. Och det här kan man då processa tillsammans med sånt här risvin, eller vad det heter. Mm. Till en väldigt smarrig drink. Den är lite geléartad. Men anses vara väldigt trevlig. Och det här kan man finna då på olika typer av restauranger och sådär. Och det här ska göra gott för dig, helt enkelt. Den smakar lite salt. Och man rekommenderas att inte lukta på den innan man dricker den.
Nu vill jag inte vara den som är den.
Nej.
Lite geléartad.
Ja.
Lite grumlig. Lite salt. Och lukta inte på den. Nej. Är du säker på att du pratar om tonfisks ögon?
Ja, det är jag. Men du kommer att få ditt listmäte här på plats snart. Plats nummer 4. Du vet, Lena, hur man numera brukar jobba grafiskt på cigarettpaket. Man smackar upp. Jag stod och tittade på limporna på flygplatsen när jag flög från London häromveckan. Och konstaterade att fan vad hardcore de här bilderna. Det är någon som ligger i respirator. Det är någon som visar upp ett helt så här, tandlossningsbett och så här. Nu har man tagit det här också in i drinkarnas värld.
Jaha.
Jag ger dig därför smokers cough, rökarens hosta. Och det här är då en drink, så nu får du föreställa dig lite grann hur den då ser ut.
Du vet
ut.
Att jag är lite konsistenskänslig, Anna.
Jag vet det.
Ja.
Och därför så tror jag att du kommer att förfasas när du hör att den här shotten utgörs av då två delar Jägermeister, den bruna drycken.
Ja, det är jag med på.
Just det. Sen ska du ju då ha en stor klick majonnäs. Som liksom lägger sig som om du tänker i mormors hosta, fast då på en storrökare. Som lägger sig som ett lock liksom över Jägermeistern.
Smokers cough. Galliano, eller vad heter det? Hot
shot. Det är som en Galliano fast med då majonnäs istället. Jag har sett, man kan googla de här drinkarna, så får man en visuell känsla för dem, tror jag.
Varför skulle man vilja göra det? Eller inte titta, ja, det vill förstår varför väl. Du vill. Men varför vill man dricka Jäger och majonnäs istället för...
Oklart. Det kanske är jättegott, vad vet jag?
Ja, okej.
Okay. Kanske jag skulle testa någon gång.
Vi kanske kan göra de här 5 drinkarna vid någon av våra skrivveckor.
Det vore jättehärligt. Okej, plats nummer 3. Du kanske känner till att jag ganska nyligen har lärt mig att dricka öl. Och därför så blev jag väldigt exalterad när jag fick höra om den här plats nummer 3. Nämligen Stag Simon Beer. Mm. Eller Stag Simon Stout. Och det här är en variant som inte gör någon besviken. Det här, den här proteinrika rackan, den innehåller precis det namnet antyder. Nämligen då en öldryck med sperma från hjortdjur. Och den beskrivs som krämig och innehåller toner av kaffe och choklad.
Får vi gissa att det är ett manligt hjortdjur som har benämnt smaken?
Ja, det är ju svårt så att säga med ett kvinnligt hjortdjur att donera sperma överhuvudtaget.
Ja, men jag menar att den här smaken skulle jag vilja beskriva som krämig med en smak av vanilj. Det låter ju så att säga som att det är någon som vill håsa det hela.
Ja, vad vet jag. En kanske jättegod.
Mm, kanske.
Lite spermaöl har ingen dött av.
Vilket plats land nummer dricker man det där i?
2. Här känner jag att jag gjort min research lite dålig.
Det var tråkigt att höra.
Det får du googla. Stag Simon Beer.
Mm.
Plats nummer 2. Nu ska vi prata om Baby Mice Wine. Och nu ska vi tillbaka till Asien igen. Det här är kineserna och koreanerna tokiga i. Och det här beskrivs som en hälsodryck. Och den smakar lite grann som bensin, beskrivs det som. Det låter inte än så länge som något jättegott. Den görs av små, alltså musbebisar. Dränkta musbebisar. Som man alltså låter då drunkna i den här vätskan och sen fermentera. Alltså, ja... Du förstår.
What's up med dem och hålla på och ge sig på levande djur?
Ja, nej, det är usch. Så får man inte göra. Men nej. Jag tror att man kanske har motiverat det här genom att den här drycken kan istället rädda människor. För den här anses vara fantastisk för att hantera en lång rad av hälsobesvär. Bland annat leversjukdom, olika typer av leversjukdomar och astma.
Behöver vi verkligen mer människor? Spontant.
Ja, och det rekommenderas då att om man vill göra den här drycken så ska inte mössen vara äldre än 72 timmar. De ska helst inte ha öppnat sina ögon och inte ha något hår på kroppen. Och du behöver minst ett dussin som du ska fermentera i den här flaskan i mellan 12 till 14 månader.
Fan vad makabert.
Usch! Plats nummer 1. Och här nu ska du få, Lena Ljungdahl. Om inte det här kan övertyga dig om en resa till Kanada, då förstår jag ingenting.
Aha.
Jag ger dig The Sour Toe Cocktail.
Nej, det är så äckligt.
Jo, det här
Kanada.
Min älskade vän. Ja, det här är en dryck som har serverats under flera decennier. Ja. Det finns en The Sour Toe Cocktail Club som är en exklusiv, beskrivs det som, bar som kräver...
Jag googla.
Ja, men googla för all del. The Sour Toe Cocktail.
Genast.
Ja.
The Sour Toe Cocktail Club.
Nej, det räcker med cocktail tror jag bara, så du liksom får se själva drinken.
Nej! Nej!
Jo, alltså det här går ut på att en mänsklig...
Oj, hela caustic soda i mina ojos!
Det här handlar alltså om att en human mumifierad tå sänks ner då i den här drinken. Och för att du ska få bli medlem då i klubben så måste dina läppar ha nuddat tån. Så att det här är samtidigt som en liten utmaning. Och det här tycker jag är väldigt spännande, för det finns en väldigt trevlig historia bakom detta. För den första tån som användes för det här syftet lär ha tillhört en gruvarbetare vid namn Louis Liken, som drabbades av vad heter det nu? Kallbrand. Heter
Kallbrand,
det.
Ja.
Mm. Ja. Vilket resulterade i faktiskt under 20-talet någon gång till att han fick amputera denna tå.
Mm.
Och Laiken då, han valde att så att säga behålla den här tån i en liten burk med alkohol i sin stuga. Och där skulle den stå. Frågor. 50 år senare, i början på 70-talet, så var det någon som hittade, Dick Stevenson heter han förut, som hittade den här burken med den här tån när han städade ur, eller om stugan skulle rivas. Han tog då med sig tån till närmsta pub och funderade på, går det inte att göra något trevligt med tån? Och uppfann då The Sour Toe Cocktail. Tyvärr så var det så att den här originaltån, om du tänker dig, den bevarades, den höll liksom bara i ytterligare 7 år.
Ja, det var deppigt.
Ja, sen började den
är
liksom
det lite
falla...
som en surdeg, att man liksom har en ursprungskälla som man måste jobba med.
Ja, men vet du vad som hände med den? Det här, är, det här får du en dimension till av den här historien. Enligt då historien här, så i juli 1980 så är det då en gäst som är på den här lilla salonen, Gary Younger. Och han skulle då testa att inmundiga surtå-cocktailen. När han hade druckit 13 glas av Sour Toe Champagne så tippade han stol över på fyllan. Han ramlar bakåt och råkar svälja. Men lyckligtvis sen dess så har ytterligare 7 tår donerats till baren. Så att alltså
är det en och samma bar det här händer.
Ja, 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 det är en och samma bar. Och så det, går man in och googlar och läser, då kan man få en trevlig historia om alla dessa tår. 5:e och 6:e som donerades av den och den anledningen och så här. Det är superspännande ändå, tycker jag. Är det inte det?
Men, och för att så här, få vara med i klubben, då måste dina läppar vidröra den här sura tån.
Ja, you can drink innan det
är bara så här hang around.
Ja, ja, alltså regeln är en och samma sen man börjar med det här. You can drink it fast, you can drink it slow, but the lips have got to touch the toe.
Jag ska fan starta en egen klubb. Jag ska komma på vad det är bara. För att det är lite som det här Birds Aren't Real. Det är ju jävligt spännande att se hur långt kan man liksom putta människor.
Stretcha,
över
vansinnet.
Hur mycket kan man putta människor över vansinnets kant? Det är ju ganska långt, visar sig ju dina listor om och om och om igen. Att det finns egentligen ingen bortre gräns.
Nej, det verkar ju vara så. Men kul att du googlar, tycker jag. Och det tycker jag, det uppmuntrar jag fler att göra.
Nej, men jag ångrar mig. Låt oss ta den här frågan igen. Finns det någonting ni har gjort som ni ångrar? Ja, att när jag går på. När jag går rakt ner i fällan. När rävsaxen hugger mig
gång
från båda håll.
Efter annan.
Gång efter annan. Nej, nu ser jag på klockan, Anna, att vi har svarat på jättemånga frågor idag.
Ja,
det gjorde vi förtjänstfullt.
Det här duger inte. Hörrni, tack för i afton.
Tack för... Ja, de kan ju kanske lyssna på morgonen och sådär. Men det är ju midnatt som vanligt.
Men för oss är det afton.
För oss är det afton. Och jag tittar här i min kalender. Är det något särskilt? Vi kan se att när ni lyssnar på det här, det är ju kanske på torsdag då, den 8:e. Det är så dagen innan vi har vår releasefest på Norstedts. Kanske är vi lite bjuckiga. Kanske är vi lite bjuckiga där på fredagen. Och få till någon lite... Vi kanske kan dra upp en livesändning och bara ställa mobilen i något rum så fler får vara med.
Ja, bra idé.
Se vad vi kan hitta på.
Ja, något får det bli.
Ta hand om er tills dess.
Gör det.
Hej då.
Bye bye.